Redo?
Yes. För vi kan ju som sagt, vi kör bara.
Vi kör bara. Ja. Mm. Mm. Mm, det blir bra. Hej och jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Idag har jag tagit mig till ett par som jag inte alls känner. Jag är hos Peter och Jenny Krok.
Yes.
Är det så? Krok?
Jajamän.
Yes. Välkomna till podden.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Mår ni bra?
Vi mår bra.
Bara fint.
Bara fint.
Ja. Yes.
Taggade för att...
Mycket.
Prata podd. Eller prata
ja,
er.
Spännande. Jag har aldrig som sagt blivit... Ja, eller varit med inspelad. I en podd inspelad på det här viset. Vad jag kommer ihåg nu i alla fall.
Vad du vet.
Vad du vet, precis vad du vet.
Ups. Ja.
Hörrni, jag läste ju en artikel om er i tidningen Dagen.
Yes.
Och tänkte ju att er behöver jag ju ha med. För jag ska läsa lite inledningen i vad artikeln sa. Så ska ni alla få en liten förklaring på, eller en liten inblick på vad vi ska prata om idag. Då stod det så här. Vintern 2017 gifte sig Jenny och Peter Krok för första gången. Ett äktenskap som skulle bli en mardrömslik härva av destruktivitet och som slutade med skilsmässa drygt 3 år senare. Idag är de återäkta makar efter en resa som ledde ner i den djupaste mörkret.
Mm. Mm. Så är det.
Det låter så hemskt.
Det var hemskt.
Det var
det
hemskt.
Är fantastiskt. Mm.
Berätta lite grann. Börja med att berätta vilka ni är. Och hur ni träffades första gången. Eller liksom hur det blev ni.
Yes. Du får börja.
Ja, alltså jag är precis fyllda 43 år. Och... jag blev kristen för cirka 12-13 år sedan, någonting sånt där, på min soffa som jag låg och tittade på YouTube-klipp och sådär.
Mm.
Och det är för att göra en väldigt lång historia kortare.
Ja.
Så jag blev helt enkelt troende där, så att efter några år så förstod jag att jag vill gå till kyrkan och behöver hitta en gemenskap helt enkelt.
Mm.
Efter några vänder runt omkring och sådär så åkte jag till Hillsong en gång. Och där träffade jag Jenny då. Och det, då är vi alltså oktober 2015.
4 oktober 2015. Yeah. Och det var Connect Church då. Om det.
Connect
just
Church
det.
Då.
Mm, just det.
Och så sa du hade jobbat natt var det jag. Så att du kunde inte gå till din vanliga kyrka, sa den kyrkan.
Mm.
Så du gick liksom på kvällsgudstjänsten där på, eller eftermiddagsgudstjänsten på Connect Church. Och så bjöd hon med mig till Saron någon gång liksom.
Mm. Men ni träffades bara där helt random och började prata eller?
Ja, jag var där med en kompis som kände igen mig.
Och var en gemensam vän då.
En gemensam vän. Så att söndagen efter då gick jag ju till Saron för att leta efter Jenny liksom. Och det var ju liksom, ja, vi hade ju ett intressant samtal där på Connect Church. Dels vill jag ju prata om det, men också så, ja, hon var ju intressant liksom. Ah. Så, och, men jag hittade henne inte den söndagen, utan jag gick väl dit, tror jag, 4 söndagar på raken typ så här, och liksom letade efter henne. Så den fjärde söndagen då, då träffades vi. När vi skulle ta nattvard där. Och så pratade vi väl lite om alltså eventuell bibelstudie eller någonting.
Mm.
Så tog vi varandras nummer och det blev väl lite så mycket med studierna, men du bjöd in mig till grejer liksom.
Mm.
I stan då. Då bodde jag ju 5 mil utanför Göteborg. Mm. Så att och då var jag ju även i personlig konkurs och det var lite det var liksom inte bara att åka in, utan man fick ju liksom skaffa de 100 kronorna som,
just det,
som biljetten kostade liksom. Nej, men så började vi, ja, vi umgicks ju helt enkelt i olika sammanhang, och sen vi, vad blir det?
Mars
2016. Så skulle jag, då var det något, någon grej i Saronkyrkan då, en fredag tror jag. Och så skulle jag spela innebandy tidigt på morgonen i Göteborg då.
Mm.
Och istället för att åka hela den vägen tillbaka så då, så fick jag sova hos dig.
På soffan.
På soffan, precis. Exakt. Mycket viktigt.
Men var ni ett par då?
Nej.
Och ja, och så när jag hade spelat färdigt matchen, vet du, då åkte jag ju tillbaka till henne. Alltså vi liksom fortsatte hänga så här och laga middag och grejer. Det var väldigt trevligt.
Det var sällsynt. Det var nog enda gången.
Ja.
Kolla Crocodile Dundee.
Just det, Crocodile Dundee.
Klassiker.
En riktig klassiker. Men i alla fall, det var ju så trevligt så att när jag lämnade henne och åkte hem, så ja, då var det väl typ att det här måste vi göra om ungefär.
Mm.
Och då var det ju,
du skrev sakna den här helgen redan.
Ja, just det.
Att, får vi hitta på något snart igen. Och helgen efter det så blev vi tillsammans.
Ja, just det.
Ja.
Då kom hon och hälsade på mig då.
Mm.
Då blev vi tillsammans.
Precis.
Och jag tvingade väl dig ungefär.
Nej. Jag trodde vi hade haft minst jag skulle dejta, men då sa du att ja, jag vet inte, vi är inte tillsammans. Jo, jag menar vi är tillsammans. Så det gick ju väldigt fort egentligen. Vi blev ju, alltså man säger så, egentligen så typ kysste vi varandra första dagen vi blev tillsammans. Alltså vi blev tillsammans. Det var ju verkligen, det gick ju väldigt fort. Vi hade ju aldrig hängt. Vi hade ju bara hängt med varandra en gång innan då, egentligen. Mm. Alltså det kan jag tänka på efter, att vi blev ju verkligen tillsammans.
Ja, helt ensamma så att
ja,
säga.
Ja, exakt.
Ja, precis.
Ja.
Detta var ju som sagt mars 2016.
Mars 2016.
Ja, och sen förlovade vi oss redan 21 juli.
Mm.
Samma år då.
Mm.
Vi hade ju
inget att vänta på.
Nej, det hade inte gått 4 månader. Men precis innan förlovningen, om jag inte minns helt fel, så var vi på vi var och målade om ett hus.
Mm-hmm.
Du vet, jag ville ju göra allting för att få in extra pengar liksom, för att jag hade ju 800 000 att betala av liksom.
Du hade en skuld på 800 000.
Ja, precis. Jag var satt i personlig konkurs då. Men i alla fall så var vi och målade på ett hus, och det var väl första gången. Då hade vi kanske varit ihop i, jag vet inte, 2-3 månader kanske. Mm. Någonting sånt. Det var då märkt, eller vi första gången liksom bråkade på ett sätt som var inte normalt liksom.
Mm.
Och sen efter det åkte vi till Cypern. Och då hade jag ju hoppats att det som hände där när vi målade huset så att säga. Alltså det hände ingenting. Alltså det är lite svårt att förklara. För att det är så att vi slogs då eller liksom kastade saker eller någonting. Utan det var liksom energin över det hela liksom. Mm. Frågorna jag fick liksom, det var verkligen inget som jag hade upplevt innan eller så. Nej.
Jag tänkte, du blev Peter, du blev kristen på soffan hemma.
Ja.
Och sen gick till kyrkan och träffade Jenny.
Ja.
Hur växte du upp, Jenny?
Nej, men jag är uppvuxen, jag är från Luleå och uppvuxen i en kristen familj. Mamma och pappa och en 12 år äldre brorsa. Alltså kärleksfull, trygg familj så. Med i pingstkyrkan där. Och jag fick en väldigt stark tro, väldigt ung. Alltså som typ 12-13 åring. Blev verkligen alltså överbevisad i mitt hjärta att Gud är på riktigt eller så här, och liksom började läsa Bibeln, alltså, och liksom fick, ja, men som en nöd för stan och för allt som inte var liksom att någon la det på mig, utan det var verkligen att jag förstod att det var verkligt, mm, eller så här, som jag är väldigt tacksam för nu. Men sen när jag när jag växte upp, så blev det väl mer och mer att jag även fick, alltså började få ångest och sånt. Alltså att jag hamnade i att ändå leva i, att jag skulle vara ett föredöme. Alltså jag fattade nog hela grejen lite fel sen, mm, förstår du? Att det blev mer rätt och fel, eller lagiskt. Alltså, mm, så här, att någonstans så tänkte jag, men du vet att man ska vara en bra kristen. Alltså jag ska inte träffa killar, inte dricka, inte göra, mm, liksom. Så sett. Och där blev det nog som en bitterhet. För samtidigt hade jag en stark tro, men samtidigt så var jag inte fri. Alltså jag var som i jag var fri men inte på riktigt fri. Och det blev en bitterhet, för jag såg bara, jag avundades typ vanliga människor, samtidigt som jag inte kunde förneka Gud, alltså. Precis. Så, och det blev som en krock. Och samtidigt så tror jag att det var svårt, att jag förstod inte det här när man då började få ångest också, att var kommer det ifrån och liksom allt det här. Och jag kände att när jag bad så kanske inte, men varför tar inte Jesus bort ångesten, om nu, alltså så här. Så det har varit många frågor som jag tror att jag någonstans kände att jag behövde egentligen redan ha svar på. Så jag ställde dem kanske inte. Så.
Nej, alltså, och så får man ännu mer ångest av att
det. Ja, det blir som skam och skuld på något sätt. Att det var ändå mycket det. Och det var också, det är så lätt att man fastnar. För att inte heller gå in på att göra en jättelång historia där, för där finns det också mycket att säga. Så jag flyttade till Göteborg 2013. Jag är ju nu 33, så jag är 10 år yngre än Peter. Men vi träffades ju där på Connect. Och då, tiden där innan, då hade jag väl bott i Göteborg i något år, 2013, ja, 2 år drygt. Och den tiden hade jag ju varit mer som en sökare då. Alltså om man tänker i Luleå, så var jag den här guldfisken, mm, i en ganska trygg guldfiskskål. Och sen när jag flyttade till Göteborg, så blir det mer att jag hamnar ute i havet och liksom, började liksom, men prova dricka, alltså träffa killar, liksom det här, smaka på liksom, vad ska man säga, det världsliga, eller liksom det som jag hade, som jag kände både gav mig någonting, började snusa, det kände jag var typ bland det, så här, jättebra beslut tyckte jag, bland annat för att jag kände att det var så otippat mig, du vet. Peter, du hade ju by the way värsta super, jag tänkte på första intrycket när jag träffade Peter där på Connect. Han hade sån stor prilla, alltså det rann lös nu, så jag minns, jag tänkte så här, vilken, det var inte så här, det här är mannen i mitt liv, alltså det var, men parentes, fast vi klickar ju bra samtal, men i alla fall, jag var ändå, tror jag, rätt trasig när jag träffade Peter, men jag trodde att jag liksom hade varit på mitt lilla upptäcktsfärd och var som på väg tillbaka hem typ. Alltså förstår du, att jag som hade upptäckt att jag var trasig och därför var jag, jag vill tillbaka som till kyrkan. Men sen skulle det komma och visa sig att nej, det skulle bli värre. Jag var totalt jättetrasig. Typ så. Och det skulle vår relation, alltså det skulle visa sig i vår relation, för då blir det ju väldigt, då blottas ju det.
Just det.
Så att när jag och Peter träffades, han kom ju då från, som sagt, en ateistisk bakgrund. Du hade haft 2 långa samboförhållanden och liksom, han berättade ju innan vi blev tillsammans om de här skulderna, så det var ju ingenting som kom som en chock. Där kände jag ju mer att men det här var hans liksom svarta får, men han kommer ju få med mig att göra, alltså känslopersonen. Så det, när vi sågs från början, så kändes det ju som att det här kommer gå bra, alltså när vi blev tillsammans, alltså vi hade ju båda verkligen tro för det, alltså så. Men det tog ju inte så långt in i förhållandet att jag började bli avundsjuk och svartsjuk, alltså fylldes av den här bitterheten att när jag såg på Peter, så var det som att jag såg allt som jag inte fått. Alltså det var liksom att även det här han hade som levt klar sitt liv.
Just det.
Ja. Och så att då det påminde som om mitt fängelse typ lite.
Du hade missat mycket.
Precis. Jag kände väl det då alltså så. Och det påminner om, och då hamnade i ett sånt ältande, men också sån avund, och började förhöra Peter alltså om allt möjligt. Och ja, det blev inte bra.
Det blev inte bra. Nej, vad var det som inte blev bra? Eller allt kanske?
Allt? Nej, men alltså...
Eller hur blev det dåligt?
Ja, alltså det blev... Alltså jag tänker från början, om man tänker... Så var det ju de här... Att jag började med... Det var typ att man kunde känna att det bara blev det här mörkret som typ kom över mig. Alltså...
Det var ju det jag skulle säga förut, men det är klart jag hade ju inte givit någon som helst bakgrundsinformation, men alltså när man träffas och ska lära känna varandra, så självklart måste man prata om det förflutna.
Mm.
Det vore ju jättemärkligt om man inte gjorde det.
Mm.
Det är ju liksom enda sättet att lära känna varandra på riktigt, tänkte jag säga. Men det blev ju liksom att, och det var inga konstigheter alls i början. Men självklart förstod jag ju att mina skulder skulle bli ett problem på något sätt i framtiden. Det är ju inte svårt att räkna ut liksom.
Får jag bara flika in? För att jag var ju dessutom uppväxt med att vad ska man säga, om jag alltså spara, alltså jag hade ju inte ens tagit ett CSN-lån. Jag hade ju inte ägt alltså, som sagt, jag skulle kunna ha Nokia 3310. Nej, men alltså förstår du att så jag hade aldrig tagit. Ja, exakt. Precis.
Såhär, men inga lån.
Nej. Så det var ju verkligen ja. Det var krock också.
Ja, men precis. Och jag minns att jag sa till dig helt naivt i början där liksom att, för du sa alltså precis som att jag var öppen mot dig med mina skulder och sådär. Så sa ju du till mig att du är liksom en känslomänniska och liksom alltså så.
Mm.
Och då vet jag att jag svarar liksom, om vi bara kommunicerar med varandra.
Mm.
Liksom bara så. Ja, jo.
Det stämmer ju.
Men man måste ju göra det på...
Måste kunna det också.
Måste ju kunna det liksom.
Mm.
Ja, säger jag då som inser att det är ju inte kommunikation jag har på i mitt liv. Utan det är ju locket på liksom. Det är ju så man löser konflikter.
Det var det alltså,
jag trodde, tänkte. Så att när det blev någonting, då blev det ju fel liksom. Men just bara få liksom förklara det med mörkret liksom, att det var så för mig såna konstiga saker. Jag menar, om du vi säger att om det bara hade handlat om min före detta flickvän.
Mm.
Då alltså den här alltså klassiska svartsjukan, men det här var något helt annat, för det kunde vara liksom att jag träffade en gammal fotbollskompis på Backaplan. Alltså en man alltså som jag inte har sett på 20 år, men
Så väckte det någonting
igen i någon form av avundsjuka av att jag hade spelat fotboll liksom. Ja,
allting alltså, i Peters förflutna,
allting liksom
blev liksom någon, så att så fort alltså, om man hade varit på en resa någonstans, eller om man hade bott någonstans, eller om man hade blev liksom ja, det blev så, det var som att jag hamnade i, jag byggde som upp en helt egen värld. Alltså det blev som en fantasivärld. För jag är som, alltså beteendet blev typ verkligen som det här som man läser i de här böckerna. Alltså liksom, jag blev ju verkligen manipulativ och jättekontrollerande. Man förstod ju verkligen vilket kontrollbehov jag hade. Alltså kunde ju kolla igenom så här permar, datorn, alltså allt sånt här beteende som man är för en typisk svartsjuk person var ju jag. Och liksom, ja, men, kolla igenom dina kontakter på telefonen, kunde alltså, ja, rota i allt och snoka i allt och försöka fråga allt och gå i, du vet, genvägar i frågorna. Alltså om det var typ så, ja, men så, nej, men för 3 år sedan då, den sommaren, alltså liksom det blev värsta utredaren på helt jättekonstiga saker. Det kunde vara liksom vilken typ målarfärg som, nej, men den stolen var, alltså det var liksom inte relevant någonstans.
Nej.
Så att, och det är där man har varit så här att, ja, det är väldigt svårt. Och det var inte att jag var liksom svartsjuk i nuet, alltså typ som om
inte en enda gång.
Nej, om Peter typ skulle prata med en tjej eller någonting, för det var,
det
inte,
var inte det det handlade om.
Nej, det var inte det det handlade om. Däremot så var det ju att all, typ nästan allt han har gjort förr, det, ja, och det här blev ju en sån skam i mig och allting, för det blev sånt, alltså det är ju verkligen pinsamt, eller förstår du, det blev liksom så, sånt, man gick med sånt självförakt och självhat i att det här liksom tog över. Och jag kunde ju bli, ja, jag kunde ju fråga dig och så sen om du inte ville svara eller om du svarade, så kunde jag ju bli liksom, alltså utåtagerande och jätteimpulsiv, alltså kunde kasta grejer, kunde liksom gå på fysiskt, alltså slåss eller alltså så här. Så det blev ju, det här eskalerade ju. Såklart började det ju inte det första gången, då är det ju mer att okej, okay, man ställer en fråga och så blir det här eller att kanske, nej, från början var det nog mer det här typ, älskar du mig verkligen? Alltså det handlade ju ändå om också den här dåliga självkänslan. Och jag hade ju för sig varit, innan jag blev tillsammans med Peter, så hade jag också varit i liksom destruktiv relation, alltså som var kortvarig, alltså så. Men där ändå jag får höra mycket negativt eller så. Och så hade nog brutit, ja, det hade nog brutit ner mig mer än vad jag trodde liksom. Så det var ju väldigt mycket bekräftelse jag sökte hos dig. Så här, älskar du mig? Älskar, alltså jag kunde som inte tro det liksom.
Men fick, om du fick bekräftelsen, eller du fick svaren på alla frågorna, det hjälpte inte, eller?
Nej.
Nej.
Ja, det är väl ett råd jag har. Om någon hamnar i den situationen att, som jag sa, man måste prata om sitt förflutna, men vissa grejer pratar man inte om. Det bara är så. Alltså, jag behöver inte dra exempel, men alltså...
Ja.
Ja, det gör man inte. Och därför att det var då. Och nu är det nu. Punkt slut liksom. Alltså, det slutar ju bara med att jag har svarat på precis allt. Om liksom, ja, med tjejer och fotboll och samboskap och lägenheter och målarfärger i vänstra hörnet nedanför den tröskeln.
För du svarade, och sen när
jag, och sen när jag svarade fel 3 år senare. För att jag hade ju sagt att färgen var blå när den egentligen var grön. Oj. Det var inte bra.
Nej, och det kunde ju vara såna saker, för det kunde ju också vara såna saker som var typ att du jobbade på posten för 17 år sedan typ. Då kunde jag ju sitta och typ söka, alltså googla och liksom, alltså hitta, jag var verkligen kunde hitta bevis. Alltså förstår du? Så att då har, och det menar, samtidigt som du själv då ska hålla koll på allting, eller får se nu, men, nej men det kan inte stämma, för det brevet kom ju till den adressen. Så då bodde ju han, alltså förstår du, det var så att jag blev, och att vara den här personen, det är ju någonstans, det är ju det som var så här att man bara inser att hjälp, alltså det här är sjukt.
Jag förstod ni att det här inte var normalt,
ja, ja.
Antar jag.
Ja, exakt. Men det som är så läskigt är ju att hur blev jag den här? Alltså så här, och hur hamnar vi i det här, och så att det kunde bli det här att det, om man då drar det till den ytterligare nivån när det blev så våldsamt, alltså där det blev det här det, och polisen kom till exempel, för det kunde ju bli liksom så högljutt eller liksom så här, så polisen var ju hem 3 gånger. Så
och då har det varit så våldsamt mellan er så att grannar har ringt alltså, eller?
En av de 3 gångerna var piketen.
Ja, piketen.
Men där och drar en vapen och grejer.
Alltså ja, för alltså ja, det har inte varit så. De gångerna polisen har kommit har det ju varit typ, alltså att det har låtit mer egentligen, alltså typ du vet så.
Mm.
Men ja, först jag minns när ja, det kom en hel sån buss med blå ljus liksom och sköldar. Och en gång kom civilpolisen och gick genom lägenheten med dragen pistol typ.
Och ja, så sökte igenom lägenheten. Mm.
För att typ grannarna hade ringt typ. Nej men liksom. Och ja.
Jag kommer inte ihåg vilken.
Men det slutade alltid med att de stannade och pratade med oss. För att vi var ju, alltså grejen också är ju att vi har ju allt, då har vi ju sagt som det har varit. Alltså vi har ju aldrig försökt dölja, vi har ju varit verkligen typ hjälp liksom. Mm. Men det har ju som inte, vi fick som ingen hjälp någonstans heller. För vi sökte ju hjälp verkligen.
Mm.
Men det kändes som att ingen hade den liksom.
Mm.
Nej, det var ju inte att folk inte ville hjälpa oss eller, utan de kunde inte.
Mm.
Och sen om man tänker på den professionella så att säga psykvården, så alltså det är ju inte så att jag lastar dem på något sätt, men de ska ju vara ändå bäst av alla alternativen eller visst, vad man ska säga, men jag tyckte att hon var sämst.
Mm.
Det var ju nästan så att det hade varit med facit att han var bättre att inte gå dit.
Och för min del så var det, jag sökte verkligen
hjälp. Nu menar jag inte att man inte ska söka hjälp. Absolut inte, det ska man göra. Mm. Men just att vi hade den oturen med just
den, har vi fått
den personen då, just, liksom, just för det just tillfället. Det är det jag menar.
Precis, men där var det ju också att eftersom jag sökte verkligen, men då var det ju som att, för att jag alltid, vad ska man säga, på något sätt skrivit mycket, försökt fundera, alltså verkligen haft, velat ha hjälp eller vet så här. Och det tror jag var att där fick man ju höra att man hade självinsikt, men att ha självinsikt hjälper ju inte om du inte har fått verktyg.
Nej,
så när du sitter på och har ett läkarsamtal och du säger, men det är, och du berättar allt alltså, men och det den säger är att du verkar kunna resonera och du verkar kunna liksom allt det här. Jo, men det hjälper ju inte. Vad ska jag göra av det när det blir, när det är i stunden? För det är då man tappade allting. Precis, liksom.
För du kunde inte hindra dig varken med frågor eller då
när det blev
ställdes till slag och
nej, precis. Och det blev ju liksom nej. Inte det vart ju bara mörkare och mörkare liksom.
Mm. Mm. Men hur den målningssituationen där ni bråkade och sen så åkte ni till Cypern och det blev också fel, men ni fortsatte ändå.
Ja.
Varför? Och sen så förlovade ni er och gifte er.
Mm.
Ja,
när ni gifte er hade liksom allt blossat då.
Ja.
Ja.
Det hade det nog. Alltså det var, alltså då var det ju ändå våld inblandat när vi gifte oss första gången. Mm. Fast jag var ju osäker och vi lyfte ändå det, ska vi liksom ställa in typ, men jag var inte säker på att ställa in heller, alltså så här, så det var ju verkligen, allt var ju bara rörigt.
Mm.
Ja, men vi gifte oss.
Ja, varför stannar ni kvar i ett sånt destruktivt förhållande båda två?
för att vi älskade varandra och för att ja, och för att det är väldigt svårt att lämna ett destruktivt förhållande, tror jag.
Mm.
Så att vi skulle ju aldrig någonsin säga till någon att stanna i ett destruktivt förhållande och leva under samma tak som alltså liksom så. Men det är, däremot så vet vi ju att det är inte lätt att lämna heller.
Mm.
Så varje dag gjorde vi ju så gott vi kunde liksom.
Mm.
Och varje dag så hade vi båda och bar på skuld och skam och liksom ville att det skulle bli bra. Och vi hade ju det bra också. Det är ju det som, fast det är ju det som är att det är luftslotten. Det är jättebra och sen är det jättedåligt. Mm. Så vi hade ju det här fina stunder, jättebra. Och så sen bara... Och så sa man, åh, nu har vi inte bråkat på 3 dagar. Yay! Typ. Mm. Alltså, så.
Det var varje vecka.
Ja, det var varje vecka.
Mm.
Och bröllopsresan var ju också jag inte, liksom...
Jag kan inte minnas att det gick mer än 3 dagar. Någon gång, typ 4 kanske.
Mm. Ja.
Men så kunde vi ju bråka lika länge också.
Men hela, det här var ju också någonstans i att jag var ju... Det här var ju grejen också som jag... tron kommer att ha jätteavgörande och stor betydelse i allt det här. Men jag var ju fortfarande att jag... någonstans så var det ju att jag ville ha det där världsliga. Alltså jag ville... Jag försökte ju... Petra, du slutade dricka. Jag försökte ju typ supa dig under bordet. Mm. Nej, men förstår du? Mitt mål... Alltså jag låter verkligen som... den hemskaste människan i hela det här. Nej, men jag försökte ju verkligen typ få dig full och typ, alltså jag försökte typ skapa någon drömbild, alltså typ som att jag försökte skapa ett liv som jag hade missat typ.
Mm.
Men jag blir så arg för att den jag har framför mig har levt det livet som jag tror i mitt huvud. Och nu så är han dessutom liksom 10 år äldre och vill gå med Gud, alltså hela liksom det som jag har gjort hela mitt liv.
Mm.
Så det var ju någon sån, ja, det var ju liksom så här, aha, hur kommer man ur det här? Det går ju liksom inte.
Nej.
Typ.
Och jag var ju inte så att säga, jag tror jag tänkte så här för mig själv att, jag menar, jag visste ju att Jenny på riktigt satt och planerade att ikväll ska vi dricka öl ungefär liksom.
Mm.
Alltså inte bara att sitta och dricka öl, utan nu att ju mer jag drack desto bättre var det.
Mm.
Mm.
Och liksom gick med på det för att slippa få just skit det. Liksom. Ja. Men det jag försvarar till mig själv så att säga, eller liksom sa till mig själv, det var att det kommer lösa sig någon gång på något sätt. Jag vet inte hur, men det kommer att göra det typ. Men det blev ju en, alltså på något sätt, jag kränkte ju mig själv liksom att göra detta då, för som sagt jag hade ju liksom slutat dricka liksom.
Och slutat snusa och allting.
Ja. Fast det började ju sig aldrig med igen. Men just att vi satt och drack öl överallt, tänkte jag säga.
Ja,
men under den här tiden, hur, om vi säger, för ni var gifta 3 år det första gången. Så var det så det stod.
Ja, precis. Ja. Men vi separerade ju, vi gifte oss februari 2017 och så separerade vi ju sen augusti 2019. Men sen, ja precis.
Mm. Men den här, hela den här, alla de här åren som det har varit så dåligt, kan man ju verkligen säga då.
Mm.
Gick ni i kyrkan, hade ni vänner, familj? Vad, hände det här bara liksom bakom lockta dörrar, eller var det liksom, kunde saker hända ute bland folk, eller hur?
Jagar efter gatan.
Du, precis som jagade mig på flera gator faktiskt. Runt om i stan. Alltså vi gick ut i kyrkan. Alltså kyrkan låg på samma gata vi bodde på.
Mm.
Och detta var ju Backaplan i Göteborg, så att när kyrkobesökaren går liksom av i Backaplan och man ska gå bort till kyrkan, går man ju förbi vår lägenhet då, som vi bodde i då. Och ja, det är klart att man tänkte så i början, och var tur att ingen såg och hörde oss, just att de gick förbi just då liksom. Men samtidigt, dels att vi pratade ju med kyrkoledare och allting sånt gjorde vi.
Ja, vänner
och vänner och allting. Men,
för det var så mycket, det gick inte att hålla inne heller. Vi kunde ju alltså sitta och bara berätta allting, men ingen vet ju hur de ska hjälpa ändå.
Till slut så blev det ju men precis att liksom
man bara blev ju störig nästan alltså, ja. Eller det känns som att har ni inte gett upp? Eller alltså, förstår du, att det är liksom, till slut blir ju det nästan att hur ska man göra när man liksom inte har klarat av att ja, när man fattar att det är onormalt och att det bara liksom, men bara sluta typ känns så. Ja, men hur ska, alltså, ja. Och men vi hade ju jobb och vi hade våra vanliga liv och vi gjorde våra vanliga liksom så. Jag fattar inte efterhand egentligen hur.
Du jobbar väl dagen efter vi hade varit på psykakuten typ, eller ambulansen eller vad det.
Ja, både efter att jag hade varit där eller polisen hade varit. Ja,
exakt. Jag åkte ut till jobbet efter att jag hade legat i någon buske någonstans.
Du skrattar åt det nu. Men ja, det låter ju fruktansvärt. Jag menar, men ni sökte ändå hjälp. Ni var på psykakuten, ni pratade med folk. Men det, som du sa innan, det gick inte. Ingen kunde hjälpa er.
Nej, och sen om man var liksom var på kyrkan, då gick vi också till, ja det är ju senare, men på Dream Center. Men även om man liksom bad eller sådär, så var ju, alltså man hade ju blivit så bitter och sånt, alltså hjärta av sten liksom. Det kändes ju som att det fanns ju ingen, det var så, alltså man var så egoistisk, alltså såhär, det var ju ingen omvändelse någonstans i det. Det var ju ändå någonstans bara att lös mina behov, alltså hjälp mig, alltså förstår du, men
för ni ville lösa.
Ja, exakt.
Ni ville inte fortsätta så här.
Nej.
Det vill man ju inte, såklart.
Nej, men det var ju, vi hade ju blivit två livrädda personer med dålig, superdålig självkänsla liksom. Så det, och när du är så rädd i dig själv liksom och hatar dig själv så mycket, då det krävs så mycket sårbarhet att möta, alltså då måste du ha tilliten från den andra, och den fanns ju inte, så vi
till varandra,
alltså om du är liten och rädd och hatar dig själv, då har du ju väldigt mycket sköldar, alltså du som du måste gömma dig bakom ändå. Så att kunna ens bygga kärlek, då krävs det att man är sårbar och liksom ger förtroende, hela det. Men det var ju omöjligt där vi var då, med tanke på att vi båda var ju vana att få ett hugg liksom, eller vad man ska säga.
Vad skulle, om ni inte ser nu i efterhand, vad skulle man kunna ha gjort annorlunda?
Alltså,
finns det något som man skulle kunna ha gjort annorlunda?
Ja, alltså absolut. Alltså det är inte lätt. Men däremot så, om det är att man hör att det finns våld i en relation, så måste man ju vara med och sätta gräns. Alltså för det, men man kan inte bara heller be och säga och lämna över det till dem. Alltså, du måste liksom någonstans ändå. Ja, jag vet inte. Har du något bra svar? Alltså,
om någon sitter och känner någon som har berättat de här grejerna för dem, vad ska de?
Vad de ska göra.
Vad ska de göra? Vad hade ni velat att de gjorde för er?
Alltså, det var ju inte så att vi inte. Många är ju väldigt bra på att lyssna. Alltså, om jag nu pratar om kyrkan. Liksom, alltså, lyssna, men kanske inte så mycket mer. Jag är inte säker på att det kyrkans uppgift att ha alla svaren på folks relationsproblem, men jag vet ju att till exempel det var ju en pastor som erbjöd mig att helt enkelt att han skulle kolla upp om jag kunde bo på ett annat ställe. en kortare tid då. Enda anledningen att det inte blev av, eller det var väl två anledningar. Dels var det väldigt långt bort. Och det andra var att nej, men då hade vi ju fått det bra igen i 4 dagar.
Mm. Alltså, ja, det var inte aktuellt
nej,
kanske.
Nej, men lite så. Liksom man i sin naivitet liksom hoppades att nu kommer vändningen typ. Mm. Liksom så.
För ni trodde ändå att det skulle bli en vändning?
Ja, jag är fullständigt övertygad om det. Men
ja, det är inte lika mycket hopp.
Det var ju en anledning till att jag stannade kvar.
Mm.
Alltså, anledningen var ju att jag älskar Jenny självklart. Men och även om jag visste helt 100% intellektuellt hur sjukt detta var och krångligt och invecklat och allting så ja. Jag ville se vad Gud hade för tanke med det här liksom.
Mm.
För det alltså, om det är folk som lyssnar på den här podden som inte är kristna, det allting har ju en poäng, även dåliga saker. Så även om jag och Jenny är så att säga skyldiga för vår, alltså vad vi ställde till med så att säga, det är ju vårt ansvar, det är vårt eget fel, men Gud jobbar även i sådana situationer. Mm. Han sitter inte handfallen och tänker liksom att oj, I didn't see this coming.
Men kändes det inte så i stunden?
Nej, alltså jag ropar ju till Gud på det sättet att varför?
Mm.
Men jag är inte att jag ropade var är du?
Mm.
Kan man säga så? Mm. För ni ska förstå vad jag menar. Jag kunde inte förstå varför liksom. Och det vet jag ju fortfarande inte så, utan det är väl bara att jag tror det här är en grej.
Mm.
Att
kanske hjälpa någon annan nu.
Att vi kanske hjälper 23 andra nu liksom.
Mm.
Vad vet vi?
Precis.
Gud vet.
Ja. Men hade ni en personlig relation till Gud under den här tiden? Du kanske hade det då, Peter?
Ja, jo, absolut. Det hade jag. Jag skulle vilja säga att min tro stärktes väldigt mycket under den här perioden.
Mm. Oj, det gjorde den. Och jag hade en tro, men det som den här tiden också fick komma och visa var väl att jag fick visa många brister som jag kanske hade byggt mycket på traditioner typ.
Mm.
Alltså som jag hade trott var sanningar, men som inte, som kanske mer var kyrkan men inte bibliskt, så skulle man kanske kunna säga.
Mm.
För Bibeln har ju sen verkligen fått vara viktig. Alltså så här, alltså att hela min tro rubbades ju, till exempel i att när allt sånt här hände, om du mer kunde säga Gud varför, så var jag ju mer i Gud var är du, för att jag mer hade lärt mig, jag hade mer hört i kyrkan att kom till korset, Jesus tar bort din ångest, men lite mer det här att livet, alltså att Jesus tar bort våra bördor, alltså lite mer den, så att för mig blev det ju mer, det funkar ju inte.
Nej.
Varför? Så att det här är egentligen en jättenyttig resa för hela min tro och hela min syn på Gud också. Att Jesus och Gud är inte någon, liksom, jag har levt som att jag har varit Gud. Men det här tiden fick komma till att vi båda fick inse att Gud är Gud. Alltså det, ja precis. För jag har verkligen varit, vadå, du hjälper ju inte. Men du är inte Gud. Alltså det är inte jag som ska säga till Gud hur han ska göra sin grej. Mm. Eller hur han ska sköta världen. Eller hur han, jag har liksom fått livet som gåva. Och jag har fått liksom, jag kan, ja. Så att det har vänt upp och ner på mycket. Och jag har fått tänka mycket och vänta. Alltså att, ja. Vänta, så står det ju inte alls typ. Men jag har ändå fått det från kyrkan och därför kanske trott att det är så.
Mm.
Och då har ju det bara blivit att jag trott att Bibeln inte håller. Men i själva verket så kanske det är att jag inte hade läst Bibeln.
Men i början där så val. Alltså vi började ju inte så att säga slåss över avundsjuka och svartsjuka.
Mm.
Och sådana grejer. Utan det började ju faktiskt med att jag sa grejer till dig.
Mm.
Om Gud, alltså som stod i Bibeln.
Mm.
Och du liksom, ja, ville liksom inte tro på det riktigt. Mm. Och sen när du läste själv så blev det ju liksom att
det var ju
hela din gudsbild som du hade från tidigare så att säga raserades ju för dig.
Ja.
Och det gjorde den för mig också när jag var där. Det var bara det att det ledde ju en tid till att du liksom du slutade ju läsa Bibeln. Du ville ju liksom inte.
Precis.
Ja. Du blev liksom lite rädd för det, typ att här har jag gått i alla dessa år och tänkt att jaha, det här har jag ju missat.
Mm.
Liksom.
Ungefär som att jag trodde jag hade gått och trott ändå att det hängde på mig. Jag hade inte sett att Gud har en plan med allt. Det gjorde att jag slutade läsa Bibeln.
Mm.
Så att egentligen när vi, det är faktiskt sant att det som startade det här mycket med våldet var ju faktiskt, eller med bara våra bråk, var ju att ja, mina traditioner, alltså jag trodde
men den som du hade identifierat dig med liksom.
Exakt, ja. Exakt. Och så helt plötsligt så började jag läsa och se oj, vad är det här liksom, och så, för det var jobbigt. Peter svarade ju med Bibeln och jag kom med mina liksom kanske en vers eller men liksom så. Det var väldigt skrämmande och det gjorde ju att jag kände att vad är det här liksom?
Mm. Det kan inte stämma.
Det kan inte stämma liksom. Mm. Till exempel som att nej men det faktiskt ändå blir att det är ändå Gud, nej men som styr allt eller som är ändå överallt liksom. Det betyder ju att då såg jag det som en ond gud, förstår du?
Mm.
Om han har ja, precis.
Nej, och då det var ju den perioden jag mer och mer faktiskt läste Bibeln eller liksom försökte förstå saker och liksom, så att det blev väl mer att när jag då kanske kastade mig på Gud just då, så blev det ju att jag samtidigt skrämde bort dig typ.
Mm.
Och det gjorde riktigt ont. Jag tänkte liksom att Vad är poängen om jag bara för att jag har förstått någonting i Bibeln eller sett någonting så ska jag visa det till någon annan och så leder det till att en person blir så att säga inom citationstecken då ännu mer blind eller alltså då blir jag tänkte liksom vad konstigt.
Det är tvärtom,
det blir liksom tvärtom. Bli, ja. Men så
kunde det inte bli så att jag skulle säga sa typ så Gud ska ha en plan med att det här typ. Det kunde inte bli så.
Jo. Absolut. Mm.
Ja.
Och då, men så är det ju inte nu. Så, ja, så att det är ju inget problem nu. Utan nu är vi ju liksom ja, synkade på alla sätt så att säga. Men,
ja, men
det var jobbigt var det.
Mm. Ja, det kan jag verkligen förstå. Mm. För ni sa också där att ni separerade.
Mm.
Precis. Ni tog det steget till slut. Mm. Var det något som utlöste det eller var det bara att enough is enough?
Ja, nej men då var det ju det var 2019 och då hade jag alltså jag kände så här att det blev inte bättre och jag typ kände att men jag hade blivit kall liksom och typ gett upp eller så här.
Ja, men ni hade ju också sökt hjälp och ni hade också försökt med allting känns
det
som.
Och att det kändes som att det här kommer ju alltså någon kommer ju dö. Alltså det är för impulsivitet alltså det kunde gå så att nej men det och jag var verkligen bara känslokall tror jag också. Alltså jag hade som blivit apatisk typ till att bara gett upp. Men och då så du ja, vi separerade. Jag skickade in skilsmässopapperna. Men det blev med betänketid. Peter ville ju att det skulle skulle att vi skulle se oss som gifta. Men och då samma helg som du flyttar ut då så går jag på någon after work eller så. Och så då får jag väldigt mycket bekräftelse av en kille och så liksom, ja, kysser vi varann. Så där är jag ju väldigt snabbt otrogen då. Mm. Eller liksom, ja, det blir ju bara kaos egentligen. Och bara några timmar senare så blir jag även utsatt av ett sexuellt övergrepp av en annan person. Och som är en bekant som visste liksom egentligen i, ja. Och det här sätter igång någon krisreaktion hos mig. Alltså säkert både var och allt man har varit i. Och så liksom händer det här. Jag fattar liksom inte vad det är som egentligen hände. Alltså så här, ja, jag fattar verkligen inte vad det som hände. Men det blir någon typ som en flipp. Eller liksom jag tar upp det här med en som ändå liksom, nej, men det kan hända vem som helst. Vilket gör att jag lägger här på mig själv väldigt mycket. Och då är det som att allt, alltså jag bara, min all ångest försvinner sen. Alltså jag blir liksom mer typ, jag fick ju ingen diagnos, om det var mer klassat som krisreaktion, men det blir som, jag känner mig helt manisk typ. Alltså dricker kanske 5 dagar i veckan typ, jättemycket självförtroende, blir så här, jag som är, du säger själv, lodisen själv typ så här, men du vet, klackar och ja, men typ verkligen,
och blev lite en annan person, en person,
ja, precis, jätteuppåt typ, och men också att det här typ väldigt vilsen, allt är bara kaos, det känns som att allt bara där och då typ händer, alltså så här. Och flera killar liksom utnyttjar det också. Det känns som att jag är typ fåret som typ kastas in bland vargar typ. Vilket gör mig typ ännu mer kaos.